Samtidigt så får vi inse att Gud som är kärleken, han behöver en väg att färdas på. Ofta kommer det genom våra handlingar. Ofta kommer det genom såna här omärkliga saker att plötsligt så fylls en människa av någonting som hon annars aldrig skulle göra. Alltså man gör någonting som inte förväntas av en, utan man går kärlekens väg. Och för det behöver vi exempel. Vi behöver som kristen församling en atmosfär. Man säger ju att någonting ibland sitter i väggarna, eller hur? Någon sa så här att väckelse, det stavas atmosfär. Det är inte att man säger någonting nytt. Det fanns en tid då jag trodde att väckelse, ja, då var det något så här otroligt fantastiskt som kom. Någon gjorde något. Men jag har upptäckt, och ju mer längre jag lever, så har jag upptäckt att väckelse, det stavas det här som liksom sitter i väggarna, som man inte riktigt kan ta på. Det här som på något sätt vill uppfylla dig och mig, men ibland är det som vill uppfylla oss en kamp, därför att det finns också en rädsla. De här olika makterna, de kämpar om våra liv. Och det är inte så att vi kan undgå rädsla, men vi kan, som vi lyssnade på den indiska kyrkan som lever i förföljelse, vi kan välja om det ska låta oss om vi ska förlamas av den, eller om vi ska hjälpas åt tillsammans att gå kärlekens väg. Jag ska läsa dagens bibelord som jag tänkte predika över. Och det är från Lukas evangeliet, det femte kapitlet, med början från vers 17. En dag höll han på att undervisa. Och där satt fariseer och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sade han: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga stig upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame: stig upp och ta din bår och gå. Och genast reste han sig mitt framför ögonen på dem, tog båren han legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud. Och det fylldes av fruktan och sa: det är otroligt det vi har sett idag. Amen. Herre, så ber vi att du öppnar ditt levande ord för oss. Tala in i vårt hjärta och vår tid. Amen. Det berättas om den kände violinisten Itzhak Perlman, hur han en gång, när det var så här tav av folk, det var riktigt stor konsert, när han plötsligt, han ska stämma in fiolen så här, när han plötsligt inte hittar tonen, utan han liksom i ren frustration, han går runt och så sparkar han på stolen. Och först förstår ju inte människorna så här, men vad är det för, vad håller han på med egentligen? Men sen så går det upp för dem en och en att han är ute efter den här tonen. Alltså, det här som ska bära. Jag tror du också, du och jag, vi söker efter tonen. Eller hur? Inte bara det som sägs med ord, utan det som liksom ljuder från en annan källa. Inte bara det som presteras här eller vad man gör eller vad inte, utan det som inte riktigt går att ta på, som bara finns där, och när man hör det så känner man igen det. Då känner man igen musiken från himlen. Han sökte efter tonen. Och jag tänker så här, när tonen från himlen kommer mitt ibland oss och möter människor med evangelium, då händer någonting. Tonen kan beskrivas som kärlek. Det kan beskrivas som en upplevelse. Men det kan också beskrivas hur människor möter varandra och hur kärleken på något sätt förlöser Guds kraft. Det finns människor som kommer till Jesus, inte för sin egen skull, utan för någon annans skull. Hur mycket visste de här vännerna om Jesus? Kanske de hade träffat honom någon gång. Kanske hade de en fragment. Men de tänkte så här, vi har testat allting. Var det så? Vi har prövat allting. Men nu återstår Jesus. Nu återstår hans kärlek. Få se om han kan göra någonting. Och det berättas att det var så mycket folk där så de inte kom fram. Det var hinder i vägen. Och ibland skulle jag vilja säga så här, det finns hinder som gör att en människa har väldigt svårt att komma fram till Jesus. I det här fallet var en man som var förlamad och han låg på en bår. Och kanske hade de här vännerna burit honom dag för dag runt om, provat olika varianter. Men idag så tänkte de så här, kanske Jesus kan göra någonting som inte vi kan nu när vi har prövat allting. Och de kommer inte fram. Men det berättas att de tar den lama uppåt och de bryter fullständigt upp taket. De bryter upp taket för någon annans skull. Har du varit inne i en situation där du har brutit upp taket för någon annans skull? Du som sitter här, du kanske har en vän som av någon anledning har väldigt svårt att komma fram till Jesus. Kanske prövat allt, prövat nyandlighet, olika mediciner, läkare, men ingenting har liksom hjälpt. Och du känner så här, jag måste göra någonting. Jag är rent desperat. Vet du, det finns en koppling mellan vår mänskliga kärlek och Guds handlande. Det är som att Gud har gjort sig beroende av hur vi tänker, hur vår atmosfär är. Det är som att Gud har gjort sig beroende av om det finns en förväntan eller inte. Och så sker det en samklang här. Du kanske sitter här idag och funderar så här. Eller ska fundera så här. Har jag någon människa som har i behov av att komma fram till Jesus? Men den människan har väldigt svårt. Nu vet, förlamning behöver inte nödvändigtvis handla om kroppen. Utan det kan vara så här att man är så handlingsförlamad att man aldrig kommer på någon bra idé. Det är så att man orkar helt enkelt inte. Man kan inte. Och då är du den människa som kanske tar det där extra steget. Jag var för många år sedan det här, men det var en kollega till mig som en dag berättade så här att han hade träffat, jag tror det var ungefär 4 styckna kvinnor, som frågade så här: kan ni hjälpa oss? Det var på en förskola. Kan ni hjälpa oss därför att vi har en vän som är svårt sjuk? Och det var på något sätt att det fanns en desperation av att man hade testat allting, men nu undrade man, hur funkar det med Jesus? Och den här kollegan tog kontakt med mig, och efter mycket om och men, många turer, så ledde det fram till ett helande av den här personen då, som var riktigt illa däran. Och det var på något sätt som att kärlekens initiativ förlöste Guds kraft. Kan det vara så att Gud har gjort sig beroende av vår initiativförmåga, vår kärlek och hur vi ser på andra människor? Jag var med om en gång när en annan person bröt upp taket för min skull. Jag hade gått i den här berömda väggen som man ofta pratar om. Och då var det en god vän som förstod så här att man behöver lite hjälp på traven. Och man behöver kanske specifik hjälp. Man behöver en specifik människa som kan hjälpa en och få tag i de här nycklarna. Den människan säger så här: jag har inte tid överhuvudtaget. Och hon säger så här: du måste. Och så står på sig, och sen resten är historia. Men vad jag vill mena på, det finns mänskliga exempel idag på människor som bryter upp taket för någon annans skull. Om du har fantasi så kan du tänka i de termerna, så kan du tänka i de banorna. Hur kan jag, eller vill jag, längtar jag efter att bryta upp taket för någon annans skull? Det är ju märkligt med det här med kärleken. Det är som att när vi ber desperata böner, då händer någonting. Då tar vi ett kliv för någon annans skull, inte för vår egen skull. Men ofta så har vi människor i vår närhet som vi kan tänka på, som vi kan fundera på: hur är jag en takbrytare för någon annans skull? Vi som lever i Sverige idag, vi har det fantastiskt. Vi kan fira gudstjänst så här. Vi har ingen polis som väntar på oss, som i Indien. Indien till exempel, så har ju de kastlösa särskilt svårt när de blir kristna. Därför att det är så kopplat till hinduisk nationalism. Att man förknippar religionen med staten. Och så såg vi exempel här ifrån Open Doors hur människor hjälper de som har det svårt. Men vi kan också hjälpa, och vi kan också förstå att den kristna kyrkan växer många gånger där den blir mest förföljd. Och ibland förr så pratade de om att det kristnas blod är kyrkans utsäde. Alltså, trots att kyrkan förföljs, trots att kyrkan har det svårt, så växer den. Och det är som att evangeliet har en sån trolig kraft trots att den förföljs. Och jag tänker så här: vad är denna kraft som gör att mitt under förföljelse så växer kyrkan ändå? Jag vill hitta hitta den kraften. Jag vill hitta det ibland det här som vi ibland har så svårt att upptäcka i Sverige idag. Jag vet inte vad det beror på. Men vad är det för skillnad mellan den kyrka som lever i förföljelse eller den kyrka som ibland har ett väldigt bekvämt liv? Men ibland är det ju inte så. Ibland händer det att också vi som bor i Sverige, alltså vi som bor i västerländerna också får smaka på motstånd. Och jag minns en tjej som, eller en historia om en tjej som i sin skola upplever motstånd. Hon var kristen och det brann riktigt i hennes ögon. Hon talade om sin tro bland sina kristna kompisar. Ja, då är det en kille som tänker så här. Jag ska få slut på det här. Jag ska få slut på glöden i hennes ögon. Så han bestämmer sig för att han ska mobba henne riktigt ordentligt. Men hon står på sig. Och han mobbar henne ännu hårdare. Men det är som att ingenting händer. Ingenting rubbar hennes tro. Och till sist kommer han fram och så säger han så här. Jag vill ha det du har. Alltså, den kristna kyrkan jobbar inte med att ge igen eller uttala hot, utan den kristna kyrkan med hjälp av Open Doors jobbar antingen som vi ser där eller också jobba med de här ljusa krafterna som vi behöver in. En kraft av kärlek och en kraft av liv och en kraft av hopp. Längtar du efter att få bryta upp taket för någon annans skull? Jag gör det. Jag längtar efter den kraft som liksom spränger det här invanda. Men ofta säger vi ju så här, men vad ska någon annan tänka? Får man verkligen bete sig så? Ja, för kärlekens skull får man bete sig så. Och man såg ju det här att de hade en bundsförvant i Jesus. När vi bryter upp taket för någon annans skull så applåderar hela himlen. Amen. Herre, så fylls vi av din närvaro. Tack Herre att du fyller oss med din heliga ande. Och vi ber Herre om den kärlek och den kraft som bryter upp taket för någon annans skull. Som går ett steg längre. Herre, vi vet att vi ofta drivs av rädsla. Vi undrar, får man göra så? Får man tänka så? Herre, spräck våra gränser och fyll oss Herre nu med din heliga ande så att vi kan gå ett steg längre än vad vi kanske vågar göra. Kom du heliga ande. Amen. Jo, jag skulle också säga att vi bjuder in till förbön nu här. Du kan tända ett ljus.